Podd 88 snackar vi nu. Det är den 19 november 2021 och ja, vad säger vi om vädret, Torbjörn, om vi ska börja med det? Det är milt, va?
Ja, jag vet inte. Jag var lite färgad av gårdagens väderprognos. När jag tittade på tvn när jag tittade ut genom fönstret så såg det kallt ut, så jag rustade mig med långkallingar och så.
Ja, du står i skoteroverall i 15 graders värme nu.
Ja, i stort sett nästan, va? Nej, men det var ju när man öppnade dörren och fick en sån här vårvind rakt i ansiktet, 13 plusgrader. Ja, det var inte riktigt. Men så ser det nog inte ut överallt idag i Sverige, tror jag inte.
Nej, så är det kanske.
Magen, både kallt och vitt.
Mm. Men återigen, det inget regn.
Nej.
Inget regn på podden.
Nej, jag slutar regna på fredagar i detta landet.
Ja.
Jag kanske hade gjort det förut heller, det vet vi inte riktigt.
Nej. Vi kommer bidra till forskning här.
Vi får gå tillbaka och gräva det statistiska underlaget och se om det finns någon evidens för antagandet att det inte regnar på fredagar.
Ja. Nej, men annars det drar sig mot jul, gör det ju.
Ja, det går fort.
Ja, och det ska produceras julostar och allt möjligt, men rejält mycket mindre virke.
Ja. Julgranar möjligtvis kanske, men inte mycket trävaror. Nej, men de flaggar ju nu, flera sågverksföretag, Södra och Vida, har ju gått ut. Och det är lite, det är nog en del psykologi. Det är väldigt tydlig informations att nu drar vi ner produktionen över jul. Och det gör man väl i vanliga fall också, tror jag. Skulle jag gissa i alla fall. Jag vet inte. Det är klart, hade det varit fullt tryck på marknaden så kanske man hade kört sig ryker över julhelgen också. Men båda tänker ju dra ner produktionen för att få marknaden i balans, som man säger då.
Ja, precis. Nej, men vi har väl identifierat det som ren och skär politik, va?
Ja, men det tror jag det är. Det är väl, jag har väl ett budskap i dubbla riktningar till kunderna. Ja. Att nu drar vi ner produktionen, så förväntar jag inte att vi sänker priset.
Nej.
Och till leverantören, att vi drar ner produktionen, så förväntar jag inte att vi höjer priset på timret.
Skogsägarna alltså?
Ja.
Nej, men det är ju jättesmart. Det är ju så man ska jobba. Det som vi vill ha fram med det här, det är att vi vill att skogsägarna ska ha vetskap om det och att man kan anamma samma strategi.
Ja, det var ju faktiskt någon som skrev om det i tråden på, det var någon som la upp en tråd på Skogsforum om det här, och skrev att det är väl så vi borde jobba, skogsägare också, att vi anpassar utbudet efter marknadsförutsättningarna.
Ja, precis.
Och håll igen för att hålla upp priset. Det drar sig ju inte sågverken för att göra, det tycker de är en bra strategi.
Ja.
Och då borde ju skogsägaren kunna göra något liknande. Vi har ju sagt det några gånger, men det har inte lyckats riktigt.
Bra. Nej, jag vet inte, har vi förlorat slaget? Har vi gått och blivit deprimerade över vårt 1000-kronors mål, Torbjörn, eller vad ska vi säga om det?
Jag vet inte, jag fick ju den frågan på tidningen Skogen, hur gick det? det gick inte så bra. Det Nej. Finns ju säkert någon skogsägare som har fått 1000 kronor förbud på grantimret i södra Sverige, men det är ju inte så, det är ju inte det snittpriserna har legat på.
Nej, det är det ju inte. Och med tanke på att alla får det, om du åker över Pölen och går in i Tyskland, så är det ganska tråkigt.
Ja, det är lite tråkigt. Men det kommer nya tider, och efterfrågan är nog konstant bra framöver, troligtvis. Det är min spåkula i alla fall, att det kommer inte gå åt mindre.
Nej, gudars skymning.
Men kanske annan typ av trä.
Det tror inte jag heller. Men om man ska vara lite krass då, så vi måste ju vara det, så är det ju faktiskt så att det har inte gått bra i år. Vi har alltså troligtvis Europas lägsta virkespriser, och vi kommer att ha en rekordavverkning. Så sett ur ett skogsbolags synvinkel så är det ju mumma 2021. Ja. De har fått allt virke de behöver, och de har kunnat ta extremt bra betalt för det.
Det är ju de högsta priserna som har varit sedan, jag vet inte när. Alltså du måste gå väldigt långt tillbaka i tiden för att hitta såna höga priser på trävarorna framförallt, men även massapriserna har varit höga. Trävarupriserna är ju extremt höga, och det är fortfarande ganska bra priser också. Det är inte så att luften har inte gått ur marknaden totalt.
Nej.
Nej, men det är ju ett förlorat år för skogsägarna, kan man väl säga, innan vi ens har kommit fram till årsskiftet.
Ja, så kan vi nog säga. Men samtidigt så får man alltid blicka framåt och försöka vara positiv. Och då är det liksom det här, vi måste fortsätta trycka på det här. Att håll igen. Ja. Våga håll igen. Släpp inte virket för billigt. För det, nu är det, nu finns det stora chanser till att få så bra betalt som man aldrig har fått. Med tanke på slutpriserna.
Framöver.
Ja, absolut. Det tycker jag.
Ja, vi är nog inte sista om vi säger det, det tänker jag.
Nej, men vi försöker väl att jobba på med det, tycker jag.
Det är det. Nej, men annars den här veckan som har gått så har det varit lite praktiskt. Det är inte bara gnäll på virkespriserna här på Skogsforum, utan det är ju, vi har ju, du har ju lagt upp en väldigt intressant jämförelse mellan batterisågar. Det är ju ett kärt ämne på Skogsforum.
Ja, absolut. Och ska vi koppla tillbaka så kan vi väl säga så att det är ju liksom det vi brinner för, att skogsägarna ska kunna tjäna mer pengar så att de kan, så att ni kan till exempel införskaffa det som ni behöver till skogsbruket, som till exempel sågar eller vad det nu kan vara. Det är väl lite därför vi gör testerna.
Ja. Absolut. Så. Men det var det vi gjorde det där i fjol, september i fjol någon gång, så att det har väl mognat lite.
Ja, det har det blivit. Jag tar på mig den pucken. Det har runnit alldeles för mycket vatten där, men det har gått troll i det där. Men nu finns testet ute och alldeles strax en kortare video från testet också. Det är ju en ganska tråkig video egentligen, för om vi ska förklara vad vi har gjort så har vi alltså jämfört Husqvarna 540i XP Stil MSA 220 och Eco DCS 1600, alla tre batterisågar av högsta rang. Och det vi gjorde, förutom att kände och klämde och gjorde en bedömning på ergonomi och så där, så gjorde vi ju ett gediget kaptest.
Ja,
där vi pressade sågarna.
Och vi kapade, vi la upp ett par grova stockar, så kapade vi, jag tror vi skar vi två trister med varje såg, och så bytte vi för att vi skulle ha samma diameter rakt igenom.
Ja, precis.
Så att alla skulle få jämförbara kapsnitt då. Mm. Och så såg vi hur många trister det blev på varje sågen och batteriet tog slut.
Ja.
Och det jag tycker är intressant i det här testet är att du räknat ut en effektbehov per kvadratmeter, watttimmar per kvadratmeter. Och jag tror inte jag har sett någon sån när man jämfört liksom vad räcker egentligen batterierna till och hur skiljer det mellan olika sågar.
Ja, men jag tycker det är ganska intressant. Det är någonting vi får trycka mer på, tror jag, för vi har inte tryckt tillräckligt på det. Jag tror det är en ganska, ganska bra mått. Det som framkommer i det här testet. Nu uppmanar vi ju alla, vi skickar in länken på Skogsforum så det är enkelt att hitta det testet. Jag tror den ligger på startsidan också i och för sig. Men det som är intressant är ju vilken otrolig skillnad det är mellan olika kedjor.
Ja.
Att man hittar den optimala kedjan för den såg man har är ju gör otroligt många procent alltså.
Och här var ju några sågar kom med smala 1,1 mm kedjor då, och en var det stil såg som kom med 1,3 mm.
Ja.
Så vi införskaffade ju 1,1 och 1,3 till alla sågar för att kunna jämföra dem med båda olika sågbredderna, eller kedjebredderna då. Kedjebredderna. Ja. Eller länkbredderna kallas det. Och det var ju väldiga skillnader, kan man säga.
Ja, det var väldiga skillnader. Faktiskt. Och jag vet inte om vi kan nämna lite om det. Vi har ju tidigare testat batterisågar. Och både du och jag har nog stekt 1,1 mm kedjor om man ska in i skogen.
Ja, jag tycker att man lätt får kedjeavhopp och så. Speciellt om man är i klen grangallring, mycket småkvist, och man är lite slarvig och jobbar som man har gjort med bensinarna genom åren, så det blir lätt kedjehopp.
Ja, det blir det. Det har
men risken att kedjan är förstörd och man inte ens kan använda den längre utan får byta och sätta på ny.
Nej, det har vi också varit med om faktiskt, att de är så pass klena så att i kedjehoppet när det sker så böjer det kedjan.
Ja, får man inte ge den i spåret sen.
Nej, det är... Mm. Men det blir jag skrivit mer om det, så det finns i den artikeln. Men ganska intressant. Jag tycker också det är väldigt intressant att vi har den här extremt heta diskussionen som är mellan bensin och batteri. Du har två olika läger. Du har ett gäng som har anammat batterier och tycker att det är bra. Och så har du de som verkligen inte gillar batterier.
Nej, men det är fascinerande. Den diskussionen kommer ju varje gång man nämner olika batterier i samband med motorsåg, så är det igång. Allt
ja.
Det är ju liksom, det är väldigt svårt liksom att lyfta sig och titta på vad det verkligen handlar om. För ja, men det är ju inte så att vår ambition är ju inte att vi ska få alla att ställa om och köpa batterisågar, utan vi vill ju testa och se hur grejerna funkar. Och ibland i vissa sammanhang så funkar batterisågarna riktigt bra för vissa användningar.
Ja, och det är ju så, kommer det nyheter så testar ju vi det.
Ja.
Absolut.
Och batterisågarna blir bättre och bättre och allt fler använder dem. Och sagt, det beror på till vilka användningsområden. Men för många områden så funkar det jättebra.
Ja, absolut. Så är det. Och vi har även, vi kan inte säga, vi behöver inte nämna utfallet, men vi har en kort video i den här artikeln som visar på skillnaden mellan en 38 kubiks motorsåg som går på bensin och en elsåg i kaptest.
Ingen som har kommenterat den?
Nej, ingen har kommenterat den, och det tycker jag är lite konstigt egentligen, för resultatet är ganska anmärkningsvärt. Men vi säger inte resultatet, det får ni gå in och titta på.
Vi får gå in och kolla på det.
Ja.
Och det är inte en engångsföreteelse, för vi har, det kommer mer sånt kan man säga.
Ja, definitivt.
Annars har jag en fet bensinare i bagagen som jag kommer upp till dig med snart. Jag var och hämtade en hos företaget i byn här där jag bor.
Ja, just
som
det.
Som ska ut på test. Ja. Så det blir mer motorsågare snart.
Är det 90 lite... kubik eller vad är den på?
Ja, det är den nya stora Husqvarna-sågen. Liksom.
Ja.
Vi ska sätta i händerna på någon som har vett och få den att bekänna färg.
Ja, absolut. Det är väl en såg primärt för södra delarna av Europa och USA skulle jag tro. Men vi kommer göra testen då.
Ja. Precis. Det är ju väldigt, den är ju stor. Det är ju få som använder en sån stor såg i Sverige kanske till trädfällning. Men det förekommer, och enligt Husqvarna i alla fall, som säger att de har varit överraskade av marknadsvolymen i Sverige. För de har sålt, jag tror inte att de har haft någon jättehög prognos på försäljning i Sverige, och säger att det har gått åt mycket mer sågar än vad de har trott i Sverige utav den här, när de lanserar och börjar sälja den. Vilket de tycker är konstigt. Så att, vi får se, men det kommer.
Absolut. Det ska bli spännande.
Ja.
Det är kul. Vi har inte kört de här testerna på ett tag, men nu börjar det komma lite mer tester, och det där är spännande. Vi har ju faktiskt ytterligare en batterisåg på väg som ska testas också. Den nya STIHL MSA 300 som alltså ska motsvara en 50 kubiks bensinsåg.
Ja, då blir det nya kaptester.
Då blir det nya kaptester, definitivt. Men det är kul, de här testerna. Det ger mycket. Man lär sig väldigt mycket på dem. Jag tycker det är spännande.
Så... Men tror du, är det så här, tror du att det är liksom när det gäller batteri i motorsågar, att det finns ingen återvändo där idag, utan det är... Man funderar på vad för företagen lägger extremt mycket utvecklingskraft just på batterisågarna.
Ja, nej, det finns ju inget stopp där. Och jag tror
du har... med bilindustrin.
Ja, och du har en marknad som jag tror företagen tittar på. Jag vet, jag har en god vän som jobbar inom... energi, elnätsbiten.
Ja.
De har ju krav på sig mot de stora bolagen att ska ni ut nu idag och ta bort någon gran som har fällts på någon liten ledning, så får ni inte göra det med bensin.
Nej.
Det måste vara batteri för miljöpolicyn. Och jag menar, det handlar ju inte om 4 sågar, utan det är kanske 400 sågar i Sverige.
Ja.
Och då,
ännu fler batterier.
Ja, och det är klart att det ser ju företagen som gör det här. Och växlar upp det på ett globalt perspektiv, så är det ju troligtvis något liknande. Så det, jag menar, det finns ju en marknad, och finns marknaden så kommer produkterna. Och då kommer de även att genomsyra gräsrotsmarknaden. Alltså vi vanliga, dödliga och skogsägare och sådär. Så det är definitivt, det finns ingen återvändo tror jag.
Nej, jag skulle knappt tro det heller. Och ja, men tittar du på volymerna som avverkas i Sverige idag så sker ju allra mesta avverkas ju med maskiner, inte med motorsågar, utan motorsågarna gör ju andra typer av jobb.
Ja.
Och stora marknader idag, det är ju det här som ligger lite utanför skog och de är park och grönytor och sådana områden också. Det ja. Är ju batterisågarna har ju tagit extremt mycket marknadsandel på kort tid.
Ja, absolut. Jag tror man kan tycka vad man vill om det personligen, men jag tror ju att de här miljöfrågorna som nu kommer, det är ostoppbart alltså. Jag tror ju att tar du det här med drönargallring som vi pratade om i förra podden, så kan det te sig väldigt flummigt och fram och tillbaka, men det här företaget i Uppsala, de satsar ju helhjärtat på det här. Ja. Och får de det till att börja snurra, ja då tror jag att de kan skala upp det väldigt enkelt. Ja. Eftersom det är en sån teknik som erbjuder uppskalning.
De kommer att få kapital väldigt lätt.
Ja,
det finns väldigt mycket pengar att investera i den typen av teknik.
Ja, och jag kan faktiskt nämna, jag har inte skrivit någonting om det, men jag satt och lyssnade på Billerud Korsnäs som hade en kapitalmarknadsdag här nu i veckan.
Ja.
Och det är också väldigt intressant alltså, för de
när vi pratade sjönk direkt där de, vad sa de för något?
Ja, nej, men det är ju dagens tips alltså, att ska man ha reda på vad som verkligen händer, då ska man lyssna på kapitalmarknadsdagar, för det är då de pratar till investerarna, och då går det inte att finta hur som helst, och man får ett övergripande koll på läget, tror jag. Nej, men det som är intressant är ju att de ser ju att EUs strategier kommer ju att slå igenom, tror de.
Ja.
Det kommer inte att komma lika mycket virke ur den svenska skogen framöver.
Nej.
Så det som de lägger i fokus på nu, det är att göra samma produkter med mindre råvara.
Ja. Jag vet ett annat bolag som med fyra bokstäver som har exakt samma fokus. Ett stort blågult Småland.
Ja, just det. IKEA.
Ja, exakt samma grejer med mindre råvaror.
Ja. Eller? Nej, men det är alltså, för nu får vi lyfta oss ur skogen och ta helikopterperspektivet, så är det alltså, det blir ju kundstyrt. Och tittar vi på IKEA som case, så jag menar, deras kunder börjar bli mer och mer medvetna. Och det blir helt enkelt så att de kommer till slut och börjar, ja, precis som att ungdomar idag, det allra hetaste du kan köpa idag i sneakersväg, det är ju sneakers som tidigare har varit sneakers, alltså Renew.
Ja.
Ja, det är återanvändning. Och det kommer alltså på bred front. Och företagen, eftersom de vill tjäna så mycket pengar som möjligt, så är det bara att vända kappan efter vinden och anpassa sig. Det är inte ens en tår, utan det är bara liksom vända vinkel på steget och ta ännu större steg. Det är det som gäller för att överleva.
Ja, nej, men det brukar inte vara någon framgångsfaktor för företag att börja försöka fostra sina kunder i någon viss riktning, utan kunden har alltid rätt.
Absolut, kunden har alltid rätt. Så det är ju ganska spännande faktiskt.
Ja, men visst är det. Det är jättespännande tid. Jag tror att det kommer att bli väldigt mycket förändringar. Jag tror att det kommer att vara, för en skogsägarperspektiv, jag tror att det finns mycket som är positivt. Alltså det är inte alltid det framhålls så, men i den skogliga debatten. Du, på tal om den skogliga debatten, så var det ju ett riktigt skott i foten här en dag också. Men, såg du det?
Nej, vi får utveckla.
Kampanjen Svenska skogen, reklamkampanjen Svenska skogen, de har ju hållit på några år nu, de har kört stora tavlor i städerna vid tunnelbanorna och vid reklamfilmer och annat för svensk skogsbruk då, om vad man kan göra med skog och trä och så vidare. Så att, och de finansieras utav LRF skogsägarna, skogsindustrierna och Bergvik skog i dagsläget. Sveaskog var med, men de hoppar av faktiskt.
Efter att vad mycket var det vi sa, 50-öringen de tar per fubb eller?
Ja, jag tror inte det är 50 riktigt, men det är något åt det hållet. Så att det är en viss del av kostnaden som läggs på för det är lite olika saker, Erbil, Skogforsk och Svenska skogen, det betalar skogsägarna. en del av då. Svenska skogsbolagen har skjutit till lika mycket har de sagt då, om de gör det inte.
Ja.
Men i alla fall det här Svenska skogen, nu har de kört något som kallas för native-kampanjer, och det är ju redaktionell text. Det ser ut som en artikel fast det egentligen köpt plats i Svenska Dagbladet då.
Ja.
Och då skrev de om olika skogstyper, och så har de illustrerat det med en bild som någon har lyckats, för det går ju att googla bilder idag, det är ganska lätt att hitta var de kommer ifrån.
Ja.
De har sitt ursprung, och sett att det var från en nationalpark i Kanada. Och det blir ju inget bra, va?
Det blir inget bra. Det är Douglas. Nej. Eller Heblock eller något som var där då, eller?
Jag vet inte, jag tyckte när jag såg bilden, jag fick ju associationer till en rumänsk granskog med riktigt grova bamsingar i en brandsluttning och lite underväxt av hädelgran eller något under.
Ja.
Så det, är ju, det går att hitta sådana miljöer i Sverige som ser ut så, då är det ju ofta kanske ett reservat eller också någon drog med övergrovt virke eller något sånt där. Det kan nog finnas, va? Men det är ju inte sinnebilden av produktionsskog, det är ju inte riktigt för Sveriges del.
Nej.
Men det är ju liksom, det är lite samma, ja, men miljörörelsen har gjort exakt samma sak, de skruvar på bildanvändningen. SVT hade någon bild på Redwood-träd eller vad det var för någonting i sin kampanj. och miljörörelsen hade bilder från brandfält, när de pratade om jättehyggen så filmade de brandfältshyggen och sådär. Liksom. Och det var ändamål att tillga medel lite grann, men och gör man likadant som sina motståndare så är man, då kan man liksom inte, det tar ju, du kan ju inte angripa deras argument, eller med argument angripa att de väljer bildval och vilseleder om man själv gör likadant då. Och nu skyllde de på byrån, och byrån skyllde på en underleverantör och att det var olycksfall i arbetet. Men jag har ju väldigt svårt att tänka mig att inte varenda pixel i en sån här kampanj är granskad utan och innan att det ska vara rätt anslag. Va?
Nej, definitivt. Jag köper ju inte det. Utan det är ju sånt som... Där får de ta på sig, precis som SVT får ta på sig det. Jag tycker att det är... Jag vill koppla tillbaka till våran artikel som vi skrev i våras som slaget om skogen, för jag tycker det håller än alltså.
Ja.
Det är ju vår tes att du har två skyttegravar. Du har liksom skogsindustrin i ena skyttegraven och så har du miljörörelsen i andra skyttegraven. Och skogsägaren ska inte vara i endera skyttegrav.
Nej, för det är skogsindustrin.
Det är smutskastning. Nej, man ska stå över det tycker jag.
Ja.
Jag tror att ur ett ekonomiskt perspektiv, om man bara tittar det, så tror jag man tjänar allra mest på att inte vara i någon av dem.
Nej, gå och fika med att de kastar kott färdigt där i skyttegravarna.
Ja.
Vänta tills det lägger sig. Nej, men jag tror att skogsägaren har en helt annan... Och skogsägaren skulle kunna använda sin röst som en skogsägarröst och inte en industriröst istället. Och det är ju, tror jag, jätteviktigt. Det finns lite sådana tendenser. Det kommer en liten kil i... maskineriet i den här skogspropositionen då, där man kan se att skogsindustrierna var rätt missnöjda av riskerar att minska virkesflödena.
Ja.
Och skogsägarna, både Södra och LRF har flaggat, och Mellanskog också, och Norrskog tror jag, Norra skog, att det var rätt positivt i alla fall då. Så att det finns ju en klyfta.
Ja, så jag tycker gången. Att anamma det här som Billerud Korsnäs håller på med. Jag menar, spela med, du behöver inte simma emot strömmen. För du kommer inte att vinna Vansbrosimmet om du simmar mot ströms åt fel håll.
Nej.
Det är liksom, det går inte. Utan det är ju där som jag tycker att det blir lite fel då när du har... nu är det kanske mer på politisk nivå. Om du har Centern och Högerblocket nu då, som vill strypa alla stödpengar för att skydda av skog.
Ja.
Men titta nu precis vad Billerud Korsnäs har gjort då. De har ju liksom erkänt att vi kommer inte runt det här.
Nej.
Utan det gäller att spela med det som enligt de nya reglerna som kommer.
Ja.
Och då gäller det att kunna suga ut så mycket som möjligt. Då ska man ju ha jädrigt bra villkor när man kommer in i det här. Och har man sett sig emot det och inte jobbat någonting med det, då kommer man nog aldrig att få bra villkor tyvärr. Och definitivt inte om de inte släpper några pengar för det, för då är det ju frivilligt. Nej. Då får du ju låst skog helt utan ersättning och riskerar återigen att behöva stämma staten liksom. Och det tror jag inte är värst många skogsägare som är jätteintresserade av att dra den juridiska svängen.
Nej, och det är ju skogsägare som hamnar med Svarte Peter återigen då, som får stå kostnaderna, stå.
Ja, och sen så ta fjällnära skog där du har den här uppgörelsen som Naturvårdsverket naivt gjorde med de stora skogsbolagen.
Ja.
Där de växlar mark utan att blinka.
Ja.
Det föresvävade inte Naturvårdsverket att tänka tanken, varför gick det här så jäkla lätt för?
Jo. Tänkte inte på det.
Nej. Nej, men skogsbolagen har ju redan insett vad som gäller. Fjällskogen ska skyddas.
Ja.
Och då gäller det att suga ut, spela med och suga ut så mycket som möjligt.
Ja, och ligga snabbt för det.
Ja, ett snabbt för det, hela tiden.
Och det behöver inte heller på skogsägarna vara med och driva den kampanjen, utan det kan industrin få göra själva.
Ja, absolut. Ja,
och det är igen. Men du, en annan sak som var uppe nu under veckan här var det här med att andelen godkända föryngringar minskar. Att efter att under många herrans år det har blivit bättre och bättre föryngringar, alltså en viss tid efter avverkning ska det finnas ett visst antal planter för att det ska vara en godkänd föryngring.
Ja.
Så har det gått lite baklänges nu de sista åren, och jag vet inte, du skrev om det, en trolig orsak, torksommar 2018 eller?
Ja, det var väl en tes. Jag tror fortfarande på den, men jag blir gärna överbevisad. Jag vet att det var någon som skrev i tråden att det kanske berodde på insekticidbehandlingen som för, mer eller mindre har försvunnit. Men jag tittar på lite statistik om det är den. Den puckeln borde ha kommit tidigare i så fall, kan jag tycka. Men, för jag tror att torksommaren 2018 var ju en fullständig katastrof. Alltså. Och vi har ju bevis på Skogsforum. Det är ganska många som har lagt in bilder och diskuterat och varit förtvivlade över att de har planterat 2018. Och nästan hela planteringen har dött. Omplantering av ett helt hygge liksom, för att det torkade.
Jag hade någon fundering om att eventuellt att man skulle kunna spåra någon minskad ambitionsnivå på grund, men det är också svårt att se för att andelen som är planterad har inte minskat direkt, tror jag.
Nej, det har det väl inte gjort, utan det tror jag nej, det har det inte gjort, men samtidigt så ser de ju då att den softlocksmodellen, alltså ingen åtgärd, antalet godkända föryngringar inom softlocksmetoden ökar. Och det är klart.
Det går bättre att inte göra något.
Ja, men nu får man ju naturligtvis vara ganska var. För jag tror att det finns karga tallmarker som kan vara väldigt svårt att idka softlocksmetod på, tror jag. Men tar du någon aldråg någon annanstans är det väl självklart att det kommer skog där.
Ja, allting kanske är relativt, och det kanske är jämfört med planteringar under torr sommar, så kanske inte icke-planteringar i softlock-modellen inte gör så stor skillnad. Det som förvånar mig, det är ju att inte andelen sådd ökar, att inte det blir större.
Ja, och speciellt eftersom sådd fick högst betyg. Det är den allra bästa metoden för att få godkända föryngringar.
Ja, och det finns så mycket fördelar i sådd. Alltså dels så kan du mekanisera den, alltså den är ju mekaniserad, du kan ju få sått och du får markbrett idag om du gör det av rätt tid på året, och det är ändå en ganska stor tidsspann som går att använda det på. Och du kan använda förädlat frö, det kan du inte göra med självföryngring, men om man nu vill ha förädlat plantmaterial och tror att det växer bättre och blir bättre kvalitet, så kan man ju göra det med sådd, och du får otroligt mycket mer plantbräckt av, mer älgmat, du kan klara viltproblematiken med hjälp av sånt,
ja, jag tror att den kan vara kostnadseffektiv faktiskt ur den aspekten.
Ja, fröet är ganska dyrt, men markberedningen ska du göra ändå, så att det är nog inte, det är definitivt bör det kunna vara.
Men sen så tror jag också, tror inte du också Torbjörn, att tar du tall primärt i alla fall, så det här med fröställningar måste ju öka framöver, eftersom det dessutom kan falla in inom hyggesfritt skogsbruk, va?
Ja, till viss del i alla fall så kan det göra det. Jag tycker att det borde öka framöver. I alla fall om man skulle se det ur ett skogsägarperspektiv, så finns det så mycket fördelar i det här som man borde kunna ta vara på.
Ja, då har du ju 0 kronor för tallen som kanske vid plantering kostar 10 kronor. Har du en väldigt tur så är den kvar upp till gallringsålder, och då får du 4 kronor för den.
Ja.
Om du avverkar den då. Så det är jättedyrt med återväxten.
Ja, det är jättedyrt. Helt klart. Men det krävs lite gröna fingrar om man ska lyckas med det. Det krävs ju kunskap och erfarenhet och kunskap om de lokala förutsättningarna, för det skiljer ju väldigt mycket åt. Men för den som är intresserad och ägnar tid åt att se hur det fungerar, hur det ser ut och prata med folk och grannar och annat, så kan man ju lära sig mycket och åstadkomma mycket med enkla medel, tror jag.
Absolut.
Definitivt.
Herregud, nu börjar det ta slut.
Ja, det gör det bara med.
Får önska trevlig helg, får vi göra.
Vi får fortsätta nästa fredag och så önskar vi en trevlig helg. Ja. Ha en bra helg.
Ja, det får ni ha. Ha det så bra. Hej då.
Hej.